بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Vi fortsätter med den här serien som vi har haft som först handlade om 10 utav Ahli Sunnas wal Jamaas imamer, deras biografier och troslära. Så gick jag mer detaljerat in på de 4 imamernas troslära, deras biografier. Sen så talade jag om vad de var överens om, jag hade en lektion om det, vad de var överens om, vilka grunder i trosläran som alla de 4 imamerna var överens om. Och förra lektionen så började jag tala om de som har avvikit från deras väg och vad de avvek i. Och det jag talar om här är det som i folkmun har kommit att kallas för traditionell islam, som är utspridd i flera av de muslimska länderna. När det kommer till attribut så följer man asharism. Och när det kommer till dyrkan och suluk, hur man ska bete sig, så följer de sufism. Och när det kommer till fiqh så blint följer de en av de 4 imamerna. Och det är de 3 huvudpunkterna som kan sammanfatta det som kallas för traditionell islam enligt hur vissa definierar det. Förra lektionen så började jag tala om det som kallas för asharism, ashaira. Och jag kom inte in på själva madhaben förra gången, utan det jag talade om var att lägga en grund om vilken troslära som man hade när det kom till Allah subhanahu wa ta'alas attribut på profeten sallallahu alaihi wa sallams tid. Sahabas, vad de hade för troslära när det kom till Allah azza wa jallas attribut. Tabi'un och vad de hade, och att alla var överens och hade samma troslära när det kom till Allah azza wa jallas attribut. Sen så nämnde jag i början av 100-talet så dök det upp en man som hette Ja'd ibn Dirham, som hade blivit påverkad av andra religioner och andra filosofier när det kommer tyst till Allah azza wa jallas attribut. Så han började säga att Koranen var skapad och förnekade vissa av Allah azza wa jallas attribut. Sen så spred han det här, och en person som heter Jahm ibn Safwan tog det från honom, och han hade ett litet gäng med sig med personer som kom att kallas för Al-Jahmiyyah. Och det var de enstaka personerna som fanns runt 100-talet. Men det var väldigt lite utspritt att man kunde förneka Allahs attribut. Men det började komma mer och mer i slutet av 100-talet, och i början av 200-talet så hade det spridits mycket, och det var vissa personer där gått över till en annan sekt som hade kommit över upp på den tiden, som hette Al-Mu'tazila. Och det fanns vissa personer som påverkade kaliferna i den muslimska världen. 3 stycken kalifer på rad blev påverkade av den här trosläran. Och det var Al-Ma'mun och sen Al-Mu'tazim och därefter Al-Wathiq. Alla de var påverkade av det här, och sen började de till och med tvinga folk att ha den här trosläran. För att det senare skulle gå tillbaka till att Ahle Sunna och Jamaa blev starka återigen. Jag pratade också om förra gången att på 200-talet så dök det upp en annan grupp som försökte gå medelvägen mellan Ahle Sunna och Jamaa och Jahmiyyah, eller och Mu'tazila. Och de kallades för Al-Kullabiyyah. Och de uppstod framförallt i staden Basra i södra Irak. Och de sa att vi följer Ahle Sunna wal Jamaas väg, vi är emot Mu'tazila, men vi använder oss utav filosofi för att tillbakavisa dem, eller kalamteologi, det jag pratat om. Så de använder sig utav deras falska grunder, deras falska filosofi, för att tillbakavisa dem, vilket gjorde att de halkade i vissa frågor, och i synnerhet om de attributen som är kopplade till Allah azza wa jallas vilja, som han gör vid vissa tillfällen och inte vid andra tillfällen. Det som kallas för sifat al-ikhtiyariyya eller sifat al-fi'liyya. När den här gruppen dök upp så tog Imam Ahmed rahimahullah, som var en av de 4 imamerna som levde på den tiden, han tog väldigt starkt avstånd från dem. Och det var i synnerhet en person som levde i Bagdad samtidigt som honom, som hette al-Harith al-Muhasibi, som Imam Ahmed varnade för och som Imam Ahmed rahimahullah bojkottade. När Imam Ahmed rahimahullah dog år 241 så var det 800 000 män och 60 000 kvinnor som bad över honom. När al-Harith al-Muhasibi dog år 243, 2 år efter Imam Ahmed, så var det 4 personer som bad över honom. Det vill säga att på den tiden så var det fortfarande Ahlu Sunna wal Jamaa som var starka. Och det var de som folk tyckte om, och det var de som folk vände sig till. Och såna här grupper som antingen är Mu'tazila eller Al-Kullabiyya, de hade fortfarande inte blivit utspridda i den muslimska världen. Så här fortsatte det. tills det skulle kunna dyka upp en grupp som hette Al-Asha'ira, som spred det här tillvägagångssättet utav Al-Kullabi. För att förstå vilken grupp det här verkligen var så ska vi gå igenom deras historia idag. Och sen kommer vi prata om varför de spreds så pass mycket och vilka avvikelser de hamnade i. Al-Asha'ira, vad är det de tillskrivs för någonting? Ordet Ash'ari. Vad tillskrivs man för någonting då? Är det en person? Ett land? Grundaren till själva gruppen. Och det är en person som heter Abul Hassan Ali ibn Ismail Al-Ash'ari. Han kom från en klan som heter Al-Ash'ari. Och det är samma klan som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam följeslagare Abu Musa Al-Ash'ari kommer från. Så hans farfars far, exakt hur många personer det var däremellan, men det var Abu Musa Al-Ash'ari. Så han kommer från en arabisk klan tillbaka till en person som var följeslagare till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hans pappa Ismail var en alim från Ahl Sunnah wal Jamaa. Men hans pappa dog när han var ung. Och hans mamma gifte sig istället. Han föddes år 260 i Basra. Alltså 19 år efter Imam Ahmed rahimahullah dog. Men hans mamma gifte sig med en person som heter Abu Ali al-Jubai. Så var en av ledarna för sekten al-Mu'tazila. De som förnekar Allah subhanahu wa ta'alas attribut. Så även om hans pappa var en alim, så växte Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, han växte upp i en uppväxt med Abu Ali al-Jubai, som var en av de största ledarna för al-Mu'tazila. Och den här tiden, för att man ska kunna förstå lite tiden som han växte upp i, så var det en tid då det fanns många lärda från Ahl Sunnah wal Jamaa. Imam Ahmed rahimahullah, studenter, levde fortfarande. Vissa utav Imam Shafi studenter, Rabi ibn Sulaiman, han dog år 270, det vill säga 10 år efter Abu al-Hassan föddes. Det fanns även de stora imamerna inom hadith, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, alla de här som har skrivit de 4 kända böckerna inom sunnen. De levde. Imam Ibn Jarir At-Tabari, rahimahullah, som är kändaste lärda inom tafsir, han levde på den tiden. Lärda inom Aqida, som Abu Bakr al-Marwazi och Muhammad ibn Nasr al-Marwazi och Imam al-Barbahari, alla de levde samtidigt som Abu al-Hasan al-Ash'ari. Men samtidigt under den här tiden så levde det andra personer också. Ledarna för al-Mu'tazila levde på vissa områden och spred sina troslärare. Al-Kulayni, som var en av de största ledarna inom Shia, som har skrivit deras kändaste bok, levde också på den tiden. Och vissa utav Al-Kullabiyya levde på den tiden. Vissa utav de kändaste sufisterna levde på den tiden. Al-Junaid, Al-Hallaj och andra. Så det var en tid då Ahl-Sunnah var starka. Men det var en tid då det fanns olika grupper och olika sekter som var uppdelade i den muslimska världen. Så han växte upp i den här omgivningen. Och det var samtidigt en tid då det var ganska mycket politiska problem i den muslimska världen. Abbasid-dynastin eller kalifatet som styrde från Bagdad och stort, de hade delats upp. Det fanns en egen stat som dök upp, kallad för Toliderna, som styrdes av turkar som kom från Turkiet. De styrde i Egypten och i Sham-området. Abbasid-dynastin styrde i Irak. Det dök upp en annan grupp som hette Fatimiderna, som var extrema shiiter, Bataniye. De dök upp först i nordvästra Afrika och sen började de röra sig och tog över Egypten och styrde en stor del av Nordafrika under den tiden. Så den muslimska umman var uppdelad under den här tiden också. Olika grupper som fanns på olika ställen. Men det var i den här omgivningen som Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah växte upp i. Och han fortsatte att följa den här vägen som al-Mu'tazila hade i 40 års tid. Så i 40 års tid så fortsatte han att vara på samma väg som hans mammas man hade. Det var det han lärde sig. Det var den uppväxten han fick. Och han lärde sig mycket om Mu'tazilas väg. När han blev 40 år så började han få tvivel om den här vägen verkligen var korrekt. Han hörde om Ahl Sunnah, han hörde om Kullabiyya, han hörde om olika vägar. Så han började känna sig förvirrad på riktigt. Han gick hem och låste dörren och stannade hemma i 15 dagar i sträck, sa han. och kände sig, han hade tvivel, han visste inte vad han skulle göra. Till slut så går han, efter de här 15 dagarna, så går han upp och ställer sig på minbar i den stora moskén där han bodde och sa att jag har varit förvirrad under en längre tid, det är därför jag har varit borta. Jag har tittat på de olika bevisen och kände mig osäker, så jag sökte Allah Azza wa Jalla vägledning och han vägledde mig till den här trosläran. Och han hade då skrivit två böcker. En som hette Al-Lum' och en som hette Kashf al-Asrar och Hatk al-Asrar. Där han gjorde tillbaka visade Mu'tazila. Han sa, jag är inte längre Mu'tazila. Jag är inte på deras väg. Men istället, vilken väg var han hade börjat gå på? Al-Kullabiyas väg. De här grupperna som försökte gå mellan vägen mellan dem. Så det var de han nu var påverkad av. Han skrev boken Al-Lum' som var en av de grundläggande böckerna för dem. Och han skrev också den här boken Kashf al-Asrar. Där han tillbaka visar Mu'tazila. Han börjar hamna i debatter med sin mammas man. De börjar debattera och diskutera om olika saker flera gånger om. Och det här skedde ungefär år 300. Hans mammas pappa, hans mammas man dog några år efter. Abul Hassan al-Ash'ari börjar skriva böcker gällande den här trosläran. Han har precis lämnat Mu'tazila. Han är fortfarande påverkad av kalamteologin och så vidare. Han träffar vissa från Ahlus Sunna. Och han var i en stad där Kullabiyya var utspriden. Så det fanns en viss förvirring i hans liv nu. Vägen han går på är att han bekräftar Allahs attribut som är till exempel Al-Ulu. Att Allah är ovanför skapelsen. Han sa utan tvekan, Allah är ovanför skapelsen. Han bekräftade också det som kallas för As-Sifat Al-Khabariyya. De attribut som man inte kan komma fram till med sina intellekt. Med sitt intellekt. Utan som man bara kommer fram till genom Koranen och Sunnan. Vissa attribut av Allahs attribut kan man komma fram till med sitt intellekt. Och genom Koranen och Sunnan. Till exempel att man kan komma fram till att Allah Azzawajal har skapat allting. Allting som är skapat måste ha en skapare. Där kan vi komma fram till. Den som har skapat allting måste ha kunskap. Det kan vi också komma fram till. Han måste ha visdom för att allting tyder på en visdom. Det kan vi också komma fram till. Det här är attribut som man kan komma fram till med sina intellekt. Men det finns vissa attribut som har nämnts i Koranen och Sunnan som man inte kommer fram till med sina intellekt. Till exempel att Allah Azzawajal utan att likna skapelsen på något sätt har ett ansikte. Som är passande för honom men inte liknar skapelse på något sätt. Det här har nämnts i Koranen och Sunna. Det här bekräftar Abul Hassan också. Eller Ash'ari. Det han hade problem med under den här tiden är det som kallas för As-Sifat Al-Ikhtiyariya eller As-Sifat Al-Fi'liya. Saker och ting som går tillbaka till Allah Azza wa Jalls vilja. När han vill så gör han det. Och när han inte vill så gör han det inte. Som till exempel att Allah Azza wa Jalla beskrivs i många hadither av profeten sallallahu alaihi wa sallam att han kommer ner till den lägsta himlen under natten. Det här är någonting som sker vid vissa tillfällen och inte vid andra. Det här hade han problem med att etablera och bekräfta. Så han går nu på den här medelvägen, Kullabiyas väg. Även fast han kunde skilja sig i vissa detaljer så var det rent generellt så var han på Kullabiyas väg. Sen i livet, Abul Hassan han är en sökare i sitt liv. Han har sökt sig till olika vägar. Han åker till Bagdad. I Bagdad så träffar han flera utav studenterna eller studenterna till studenterna av Imam Ahmed. Rahimahullah. Och där var de fortfarande starka. Och de följde verkligen Ahlus Sunnah wal Jama'as väg helt och hållet. Så nu blir han påverkad återigen. Och han börjar dra sig ännu närmare till sanningen. Först var han med Mu'tazila som är helt och förnekar Allahs attribut. Sen medelvägen. Sen så går han på kommer allt närmare Ahlus Sunnah wal Jama'as väg. Och skriver flera böcker. En bok som heter Risalatun ila Ahlith Thaghar. Där han klargör i det stora hela Ahlus Sunnah wal Jama'as troslära. Han har en annan bok som heter Maqalat al-Islamiyin. Och det är en av de kändaste böckerna. Där han förklarar vilka olika grupper och sekter det finns i den muslimska umman. han var väldigt insatt i det här. Så han förklarar, Mu'tazila, de har delats upp i så här många olika grupper. Shia har delats upp i så här många olika grupper. De här har delats upp i så här många grupper. Det här är vad de tror på. Det här är den som startade det. Han lägger upp det som en encyklopedi ungefär. I slutet av boken så skriver han, och vad är det då Ahlus Sunnah wal Jama'ah tror på? Så bör han nämna, i enlighet, rent generellt, även fast vissa detaljer inte var helt korrekta, så rent generellt så beskriver han Ahlus Sunnah wal Jama'ahs tillvägagångssätt. Och den sista boken han skrev i sitt liv var en bok som hette Al-Ibana. Det här är den sista boken han har skrivit, och det är flera lärda som har nämnt det här. Ibn Taymiyyah har nämnt det här, Ibn Qayyim har nämnt det här, Ibn Kathir har nämnt det här. Många av de lärda har nämnt att det här är den sista boken han skrev i sitt liv. I början av den här boken så ska jag läsa upp en text som han har sagt, som tyder på att han har gått tillbaka till Ahlus Sunnahs väg. Det han säger, قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها, att det vi säger och den religion som jag följer, التمسك بكتاب الله ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث, att vi håller fast vid Allah Azza wa Jalls bok och vid profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunna och det som har bekräftats från sahabas och tabi'un och imamerna av hadith. Det vill säga, vad är det han beskriver nu? Det som vi lade vikt vid flera gånger. Att det var tillvägagångssättet av alla fyra imamer. Koranen och sunnan först och främst. I förståelsen av vem? Sahabas och tabi'un och de stora imamerna av hadith. Så han lägger nu upp den korrekta grunden. Inte att han säger att vi går tillbaka till filosofi eller kalamteologi eller liknande. Utan Koranen, sunnan, i förståelse utav sahabas och tabi'un. Sen säger han, وَنَحْنُ بِذَلِكَ مُعْتَصِمُونَ وَمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَرَفَعَ دَرَجَتَهُ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَهُ قَائِلُونَ وَلِمَا خَالَفَ قَوْلَهُ مُخَالِفُونَ. Han säger att det här är det vi håller fast vid. Och vi säger det saker som Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal brukade säga. Jag följer den vägen som Imam Ahmed rahimahullah följde. För så som vi nämnde, så Imam Ahmed rahimahullah, när det kom till troslära, så var han den utav de fyra imamerna som mest förklarade om trosläran. Dels för hans kunskap om hadith och av sahabas väg. Men dels också för att han prövades med de andra. Han blev torterad för det här. Han blev fängslad för det här. Och han gick igenom många prövningar i sitt liv. På grund av just trosläran. Vilket de tidigare imamerna inte hade gått igenom på samma sätt. Och han säger att vi går emot dem som går emot hans väg. لِأَنَّهُ الْإِمَامِ الْفَادِلِ وَرَئِسُ الْكَامِلِ. För att han är den ädle imamen. Och den perfekta ledaren, skulle man kunna säga. الَذِي أَبَانَ اللَّهُ بِهِ الْحَقِّ. Den som Allah Azza wa Jalla klargjorde sanningen med. وَدَفَعَ بِهِ الضَّلَالِ وَأَوْضَحَ بِهِ الْمِنْهَاجِ. Den som Allah Azza wa Jalla tog bort falskhet igenom. Och han klargjorde den raka vägen genom honom. وَقَمَعَ بِهِ بِدَعَ الْمُبْتَدِعِينَ. Att Allah Azza wa Jalla tog tillbaka innovationer utav de som innoverade. وَزَيْغُ الزَّائِغِينَ. Och villfarelsen av de som hade gått vilse. وَشَكُّ الشَّاكِينَ. Och tvivlen utav de som tvivlade. فَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِمَامٍ مُقَدَّمٍ وَجَلِيلٍ مُعَظَّمٍ وَكَبِيرٍ مُفَهَّمٍ. Som Allah Azza wa Jalla vara barmhärtig över honom och för det han har gjort och så vidare. Så, Abul Hasan rahimahullah, i den sista boken han skrev i sitt liv, som de lärde har förklarat, det var den sista boken han skrev i sitt liv, och det är en korrekt tillskriven bok till honom, klargör att hans troslära är att hålla fast vid Koranen, sunnan, sahabas väg, tabi'ins väg, och att han följde Imam Ahmed rahimahullah i det tillvägagångssättet som Imam Ahmed rahimahullah hade. Klart och tydligt i det här uttalandet. Och sen så fortsätter han att beskriva Ahlus Sunnah wal Jama'ahs väg. Och som vi vet, när jag pratade förut om Imam Ahmed rahimahullahs troslära och jag pratade om andra, så var Ahmed rahimahullah väldigt klar och tydlig att förklara Ahlus Sunnah wal Jama'ahs tillvägagångssätt inom såväl generella frågor som detaljerade frågor. Och Imam Ahmed rahimahullah var en utav dem som tog avstånd från Kullabiyya. Och det har vi också, det har också förklarat. Dels att Imam Ahmed rahimahullah bland ledarna för Kullabi, Al-Harith Al-Muhasibi, han bojkottade honom och han varnade för honom tills dess att han dog, och det var bara 3-4 personer som bad över honom. Men också Imam Ibn Khuzaymah rahimahullah, som levde efter och träffade vissa av de här Kullabi, han beskrev Imam Ahmed som faqad kana Ahmed ibn Hanbal min ashadd an-nas ala Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab wa ala ashabihi mithl al-Harith al-Muhasibi. Så att Ahmed ibn Hanbal rahimahullah var bland de hårdaste personerna utav alla mot al-Kullabiyya, mot ibn Kullab och mot hans vänner som al-Harith al-Muhasibi. Så när Imam al-Ash'ari rahimahullah sen säger att nu det sista följer i mitt liv, den sista bok som han skrev i sitt liv, så följer jag det Imam Ahmed rahimahullah sa, så inkluderar det att han tar avstånd från al-Kullabi. Och även när han skriver böcker så säger han att de är som en egen sekt eller en egen grupp. Det är inte samma som Ahlus Sunna wal Jamaa. Men han säger att det är bland de som var närmast Ahlus Sunna. Okej? Okay? Så Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, han var först Mu'tazili. Sen gick han över till al-Kullabi. Sen så tog han avstånd från det och följde Ahlus Sunna wal Jamaas väg. Sen självklart, om man tittar på hans liv och vad han gick igenom för någonting, så att leva 40 år som Mu'tazili och sen många år som Kullabi och sen i slutet av sitt liv ta tillbaka och gå till Ahlus Sunna wal Jamaas väg, så självklart så kommer det finnas vissa detaljer här och var som kanske inte är korrekt. Men i det stora hela, så ja, han följde Ahlus Sunna wal Jamaas väg och han färdades på den, och det var det han dog på. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig över honom. De som idag kallar sig för Asha'ira, och det är en väldigt utspridd grupp i den muslimska världen, de följer inte hans första väg, de är inte Mu'tazila. De följer inte hans tredje väg, och egentligen följer de inte hans andra väg egentligen. Men grunden till det de följer idag är hans andra. Det andra scenariot i hans liv. Vilket var Kullabi. Sen kommer vi se att det här utvecklades och utvecklades och utvecklades. Tills att de i princip har hamnat i samma sak som Al-Jahmiyya. Men på Abul Hassans tid, den andra vägen, så hade han vissa studenter. I det andra scenariot av hans liv. Han hade vissa studenter som var nära honom. Tog hans troslära från honom, bland dem en person som heter Abul Hassan al-Tabari, inte den kända imamen Imam al-Tabari, utan en annan person som heter Abul Hassan al-Tabari, en som heter Ibn Mujahid och andra. De hade studerat hos honom när han var på den andra vägen och gick det andra scenariot i hans liv och tog de böckerna som han då hade skrivit, där han visserligen bekräftat Allah azza wa jalla ovanför skapelsen, bekräftade sifat al-Khabariyya, men förvrängde och förnekade as-sifat al-ikhtiyariyya al-fi'liyya. De här lärda som var hans studenter, de för vidare den här vägen. Och det är det som skulle sen komma att kallas för asharism eller asha'ira. De levde nu på 300-talet. Imam Abul Hassan al-Ash'ari rahimahullah, han dog på i början av 300-talet. De här börjar föra vidare det här under 300-talet. Fortfarande så är det i princip som Kullabi. De har inte gått lika långt bort som Mu'tazila och de är inte på samma väg som Ahlus Sunna. Sen börjar det komma andra personer som tar från dem. Och bland de kändaste var en person som hette Abu Bakr al-Baqilani, som dog i början av 400-talet. Och han kallas för al-Mu'assis al-Thani lil-Ash'ariyya. Den andra grundaren till Ash'ariyya. För det är han som nu, Ash'aris åsikter, det var bara lite enstaka åsikter här, lite enstaka åsikter. Det var inte riktigt klart och tydlig tillvägagångssätt och metodik i hur en grupp ska se ut. Al-Baqilani, han skrev över 50 böcker i sitt liv. Många böcker handlade just om troslära. Där börjar han organisera hur deras troslära ska se ut. Och börjar tala mer om specifika frågor än vad Abul Hassan al-Ash'ari sa. Därför kallas han för den andra grundaren. Nu börjar den verkligen ta form och bli som en egen grupp. Al-Baqilani var mer filosofiskt lagd än vad Abul Hassan al-Ash'ari var. Så han börjar mer föra in mer och mer filosofi. Ännu inte så mycket. Han bekräftar fortfarande att Allah azza wa jalla är ovanför skapelsen. Och han bekräftar också al-shifat al-dhatiyya lil-khabariyya. Han börjar inte förvränga på samma sätt som de som kommer senare kommer. Ungefär samtidigt som honom levde en annan person som hette Ibn Fawrak. Han dog också ungefär lite efter år 400 efter hijra. Han har skrivit över 100 böcker ungefär. Eller ungefär 100 böcker. Och där han nu allt mer börjar förvränga Allah Azza wa Jalls attribut. Han har i synnerhet en bok som heter Mushkil al-Hadith wa Bayanu. Han pratar om komplicerade hadither att förstå. Så som om det är en hadithbok. Men där börjar han gå. Och varje gång det kommer ett attribut så börjar han förvränga det. Och han börjar inte längre bara förvränga sifat al-ikhtiyariya utan även sifat al-khabariya. Han börjar gå över gränsen och börjar förvränga ännu mer attribut. Han börjar gå längre och längre nu. Och han börjar komma och förneka saker och ting mer specifikt. Och bland de saker han förvrängde var sifat al-ulu. Att Allah Azza wa Jalla är ovanför skapelsen. Så från att de hade varit på en väg och förnekade vissa av Allah Azza wa Jalla attribut och bekräftade många till att de nu börjar förvränga allt mer och mer. Efter honom så kom en person som heter Abdul Qahir al-Baghdadi som dog ungefär 20 år efter honom. Han börjar gå på samma väg. Han är också mer filosofiskt lagd. Börjar också förvränga flera attribut. Sen hände en sak som skulle påverka också Ash'aris mycket. Det var att en stor imam som hette Imam al-Bayhaqi. Rahimahullah. Han blev påverkad av dem. Och han var en imam från Ahlus Sunna i grunden. Han blev påverkad utav dem. Och han var en imam utav Sunna när det kommer till hadith. Så han har en av de största hadithböckerna till exempel som heter Sunan al-Kubra, en bok i många, många volymer. Och han har Sunan al-Sughra också, som också är en bok utav Sunna. Han har också Dalail al-Nubuwa, en bok som är tryckt i 7 volymer som bara handlar om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams mirakel. Så helt plötsligt är det en person som gynnar den muslimska umman väldigt mycket. Och skriver böcker som gynnar hadith också. Så han blivit påverkad av asharism. Vilket får... Den gör den lite mer legitim. Att den... Det här är, kolla, det är en stor imam som säger det här. Som lever på den här hadithen. Som lever på den här tiden. Han lägger vikt vid hadith. Vilket folk kan leda till att folk blir påverkade. I mitten av 400-talet. Nu är vi färdiga med 300-talet. Vi går in på 400-talet. Under den här tiden så hände en jätteviktig sak för asharism. Och det var att en person som hette Abdul Karim al-Qushayri levde. Han var Ash'ari men samtidigt sufi. Han har skrivit en av de kändaste sufistböckerna som heter Risala al-Qushayriya. Han börjar nu ena mellan Ash'arism och sufism. Och vi kommer ha en egen lektion. Nästa lektion kommer handla om sufism. Jag ska beklara vad sufism är och hur det utvecklades och så vidare. Han börjar nu ena mellan 2 olika former utav innovationer. Och när jag sa det som kallas för traditionell islam idag så sa jag att det är en blandning utav asharism med sufism och att man blint följer en madhab när det kommer till fiqh. Han börjar nu ena mellan de här. Han skriver böcker om asharism och han skriver böcker om sufism. Så de här 2 grejerna börjar gå hand i hand. Vilket skulle påverka en stor del hur ashaira senare kom att vara. Därefter kom en imam som kallas för Imam al-Haramain al-Juwayni. Han följde spåret utav de tidigare men han var väldigt påverkad utav filosofi. Så han började göra al-madhab al-ash'ari, ash'a'ira, ännu mer filosofiskt lagda. Han tar steget längre i många saker när det kommer till frågor. Och han var också påverkad utav Mu'tazila till viss del. Så han började ta vissa utav de förvrängningar utav attributen. Som Mu'tazila. De brukade säga. Det betyder så här, så här, så här. Han tar samma tolkningar som dem. Och tillskriver dem nu till Asha'ira. Så Asha'ira börjar allt mer likna Mu'tazila och Jahmiyyah. Som de egentligen till en början försökte fly ifrån. Och som de kunde tillbaka visa också. På 500-talet kom en person som hette Abu Hamid al-Ghazali. som är en av de kändaste muslimska personligheterna, eller vad man ska säga, i islams historia. Han är ju även känd i väst. Många brukar prata, ni kanske har hört så här, Ghazali-institutet, eller Ghazali så, eller Ghazali så. En känd person. Han gick igenom många saker i sitt liv. Ibland så lutar han väldigt mycket mot sufism. Ibland åt filosofi. Ibland åt asharism. Han gick igenom olika saker i sitt liv, kan man säga. Han skrivit en av de kändaste sufiböckerna genom historien som heter Ihya ul-Umuddin. Han skrivit en känd, vissa kända böcker inom asharism som är Iqtisad fil i'tiqad. Han skrivit vissa böcker där han lutar åt filosofi. Vissa böcker som han är emot filosofi. Och så vidare. Så han var en person som också fick den här madhaben att börja gå allt mer längre bort från sunnan. Tills det att 600-talet kom. Och ni ser hur det går. Ju längre tiden går, ju längre bort man kommer från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams tid, desto mer börjar avvikelserna bli. Därför har Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt att bid'ah, innovationen, det börjar som någonting väldigt smått, så som en handlängd, kan man säga. Och sen så blir det en armslängd. Och sen så blir det mils långt. Det börjar som någonting litet. Sen blir det större, större, större. Shaitan kommer och så. Och får saker och ting att bara gå längre och längre bort från sunnans väg. Nu kommer vi in på 600-talet. Och då fanns det en person som hette Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Som var en utav de kändaste inom Asha'ira. Och det var när han skrev sina böcker, det är typ där Ash'ari Madhab har stannat i stor del. Och det är det många idag som kallas för Asha'ira idag följer. Fakhruddin Razi, han var påverkad utav filosofer mycket. Det fanns en av de kändaste filosoferna som tillskrev sig islam var Ibn Sina. Han var påverkad utav honom. Han skrev till och med förklaringar utav hans böcker. Han har skrivit böcker, han skriver förklaringar på dem som är sharh på hans böcker. Som sharh eller isharat wa tanbihat. En bok som bara förklarar Ibn Sinas böcker. Så helt plötsligt från att det här var någonting som var helt otänkbart några hundra år innan. Att man ska hålla på och gå efter de här filosofernas böcker och så vidare. Till slut så har det sammanlänkats. Och det var en grund nu. Det är självklart att man ska förneka att Allah är ovanför skapelsen. Och vi förnekar de här attributen. Alla sifat al-khabariyya. Alla sifat al-ikhtiyariyya. Och de stannade bara med att bekräfta 7 av Allah Azzawajals attribut. Det de säger är att vi tror på att Allah Azzawajal har hans liv. Att han lever. Att han hör allt. Ser allt. Att han har en vilja. Att han talar. Och att han har alls makt. Det har jag nämnt. Hans, Allah Azzawajals liv, tal, hörsel, syn, vilja, makt,
visdom.
Och visdom. Precis. 7 stycken. 7 stycken attribut. Så från att de kunde bekräfta många, många attribut, till att det blir färre och färre och färre och färre och färre, tills det bara är 7 attribut. Och när det kommer till de här 7 attributen, så bekräftar de inte dem på samma sätt som Ahl Sunnah. De bekräftar inte Allahs tal på samma sätt som Ahl Sunna. Och de bekräftar inte Allahs syn och hörsel som Ahl Sunna. Och inte hans vilja som Ahl Sunna. Och inte hans makt som Ahl Sunna. Det är bara Allahs liv som de bekräftar. Som det inte finns, det inte talas om någonting specifikt om. Fakhruddin Razi gick till och med så långt att han skrev en bok som heter Asr al-Maktum fi Mukhatabat al-Nujum. En bok som bara handlar om hur man kan göra dua till stjärnorna. Och började det inkluderade saker och ting som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämnde, att det här är ren sihr. Det här är ren sihr som han skriver. Och riktigt, riktigt allvarliga saker som Fakhruddin Razi. Sen har det nämnts att han i slutet av sitt liv gjorde tauba. Det här har även nämnts om al-Juwayni, det här nämns om al-Ghazali och andra, att de gjorde tauba i slutet av sitt liv. Det är inte det vi pratar om nu. Det vi pratar om vad deras böcker säger som finns kvar idag. Även han var påverkad av sufism. Och någon form av filosofisk sufism också. Även på 600-talet levde en annan person som heter Abul Hassan al-Amidi. Som också var väldigt starkt påverkad av filosofi. Så att det har blivit en helt filosofisk skola helt plötsligt. Inte helt och hållet, inte lika långt bort som de riktiga filosoferna, men starkt sammanlänkat med filosofi. Och deras grunder till att bekräfta attribut till exempel, det har ingenting med Koranen och Sunnan att göra. Så de säger, det här kommer vi bara fram till genom våra intellekt. Grunden för hur vi ska bekräfta aqida, det är genom intellektet och det är inte genom Koranen och Sunnan. Säger Koranen och Sunnan ger oss bara, vi kan inte bli övertygade av det. Det är våra intellekt som gör oss övertygade. Koranen och Sunnan, yufid al-dhann, när det kommer till aqida. Det är bara att det skulle kunna vara korrekt, men det är våra intellekt, det är det som är det starka, det är det vi ska gå efter. Som våra intellekt kommer fram till att vi ska förneka de attributen, då måste vi förneka dem. Även om Koranen och Sunna säger att de är bekräftade. Förstår ni hur farligt det här är? Att man inte längre alls bekräftar trosläran, i synnerhet när det kommer till attributen, på Koranen och Sunnan. Utan man bekräftar det bara genom de logiska bevisen som man tycker sig själv komma fram till. Men så som många imamer har sagt, vilket intellekt ska vi gå efter? Alla intellekt skiljer sig. Den som är Mu'tazili, han säger, vi går efter intellektet. Han kommer fram till en slutsats. Den som är Ash'ari kommer fram till någonting annat. Och den som är någonting annat. Ahl al-Sunnah kommer fram till någonting annat. Olika grupper kommer fram till olika slutsatser. Därför är det jättefarligt att man säger att det här ska vara våran grund till vad vi tror på och inte tror på. Kanske det är att 10 personer samlas i ett rum och man kommer fram till 10 olika åsikter. Säger, men mitt intellekt säger så här. Mitt intellekt säger så här. Det här är din åsikt, det är inte ditt intellekt som det handlar om. Därför måste grunden vara, och det är det vi nämnde, det som Abul Hassan al-Ash'ari rahimahullah följde i slutet av sitt liv, var just vad? Att man måste gå tillbaka till Koranen och Sunnan enligt Salafs förståelse. Det är det här som vi ständigt återupprepar i våra lektioner. Och att det är så fel att man ska lägga sån här filosofisk eller kalamteologi som sin grund. Och att man säger att grunden till hur vi kommer fram till dem, till attribut, till Allah Azzurras attribut, det är genom våra intellekt, det är genom den filosofi som man håller på med. Så från det att Abul Hassan al-Ash'ari rahimahullah dog på 300-talet till 600-talet, när al-Ash'ariya, det liksom, det blev den madhab som det, man kan tillskriva den till, så skedde det väldigt mycket saker. Det var allt fler attribut som de började förneka till exempel. Allt mer filosofi. Så när Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah kom på 700-talet, en av imamerna från Ahl al-Sunnah, när han tillbakavisar Asha'ira, så skriver han Bayan, en bok som heter Bayan Talbis al-Jahmiyyah. Att klargöra förvrängningarna eller lurningarna, hur de luras. Vilka? Al-Jahmiyyah. Han kallar dem nu för al-Jahmiyyah. För de har hamnat i samma saker så som Jahmiyyah hamnade i. Och när man ser till exempel, vad heter han, Fakhreddin Razi, en bok som heter Asas Taqdis, där han förnekar många av Allah Azzurras attribut. De förvrängningarna han säger att egentligen betyder det så här, så här, så här. Det var exakt samma förvrängningar som man hörde på 200-talet och 100-talet från al-Jahmiyyah. Från Bishr al-Marisi och liknande. Samma sorts förvrängningar som de kom på den tiden har återigen kommit upp och dykt upp hos al-Ash'ari. Tayyib. Om man tittar i den muslimska världen idag, så ser man att just al-Ash'ari är utspridda. När det kommer till många muslimska akademiker. Man ska inte säga, man ska vara försiktig att säga att de flesta muslimerna världen över är al-Ash'ari. Det här är inte korrekt. De flesta muslimerna i världen, de är vanliga muslimer. Om man frågar, vad är det du följer? Jag följer Koranen och Sunnan. Eller, jag är muslim. Det är Allah Azzurra har sagt, det är klart man ska följa Koranen och Sunnan. Och många muslimer är inte filosofiskt lagda och insatta i de här troslärarna. Så att säga att de vanliga muslimerna rent generellt i stora delar av världen är det här, nej, det här stämmer inte. I många islamiska institut i den muslimska världen, många universitet, många skolor, för akademiker, så ja, det här undervisas. Och det är utspritt i den muslimska världen. Från det vi sa på 300-talet, när det här inte alls var utspritt. 200-talet, 300-talet, så var det inte alls så utspritt. Det var Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah var fortfarande väldigt starka. var de som hade makt. Det nämns till och med gammal historia som jag hörde om, som jag läste om med Imam al-Barbahari, som ledde på 300-talet från Ahl al-Sunnas imamer. När han var i Bagdad så nämnde han att han hade så många studenter att när han nös i ena sidan så sa folk yarhamukallah, 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 yarhamukallah. Så det kunde höras till andra sidan sen utav staden. Det var en stor, stor stad. Så khalifan i staden blev rädd. Att nu, vad är det här för person som har så mycket efterföljare? Så starka var Ahl al-Sunna på den här tiden. Och det var vid många, vid vissa tillfällen. Men Ash'aris började bli allt starkare och började sprida sig allt mer. Hur kan det komma sig mellan den här tiden då de inte alls var starka till så som det ser ut idag att de är utspridda i många universitet och institut? Vad är anledningen? Det finns självklart, man skulle kunna nämna många olika anledningar. På samma sätt när jag pratar om deras historia, jag pratar väldigt, väldigt kortfattat. Det här är en summering av böcker på flera, flera hundra sidor som jag gick igenom nu. Jag tar bara små, små korta detaljer här och var. För att ge en inblick av hur långt det gick och varför. Att man inte ska säga att de följer Abul Hassan eller Ash'ari, de Ash'ari idag. De följer inte honom i någon av hans tre steg. Det är en sak jag vill klargöra med det här. Men det är väldigt kortfattat för ett stort ämne. Varför Ash'arism utspritt, man skulle kunna säkert komma på många, många anledningar. Jag tänker bara nämna några få av dessa anledningar här. Tre stycken anledningar tänkte jag nämna. Det första var att Ash'arism, när den först dök upp, så liknade det Ahl al-Sunnah wal Jama'as väg mycket. Eftersom de var ju mycket bättre än Mu'tazila. Mu'tazila och det stora problemet som hade kommit från Mu'tazila och Jahmiya under Imam Ahmed rahimahullahs tid. Tänker folk, ja men de är inte Mu'tazila åtminstone. De är inte så långt ute och cyklar så som de. Självklart, de är mycket bättre. De är mycket närmare Ahl al-Sunnah. Det är sant. De är utan tveka närmare Ahl al-Sunnah wal Jama'a än vad de här var. Särskilt på den tiden. Men det är fortfarande inte helt och hållet så som Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Så när någonting liknar sanningen så är det mycket större chans att man blir lurad än om någonting är långt bort. Ni vet själv, om det dyker upp någon grupp eller sekt eller ideologi idag som säger saker och ting som liknar sanningen väldigt mycket. Det är mycket större chans att man blir lurad utav en sån sak än någonting som är helt flum. Än det var Scientologerna eller någon sån här grej som är, det är helt flummigt överhuvudtaget. En person säger bara, det är värsta skämtet. Men någonting som låter likna sanningen, säger många saker som stämmer överens med sanningen, så är det bara, det här stämmer, det här stämmer, det här stämmer. Sen bara, stämmer det där? I alla fall, det är mycket som stämmer. Det är lätt att det blir på det sättet. Så när någonting liknar sanningen så är det större chans att man kommer att bli lurad. Andra punkten som är en av de viktigaste punkterna varför Ash'arism spreds var att från 400-talet och framåt så var det många muslimska ledare i den muslimska världen som följde den här vägen. Och då gjorde de så att i den muslimska världen så etablerade de skolorna och sa att de som ska vara lärare i den här skolan, de ska vara Ash'ari. Vilket betyder att eleverna blir vad? Ash'ari. Vilka är det som ska vara domare? Ash'ari. Och de som går emot domarna, de kan bli dömda till fängelse. Ibn Taymiyyah rahimahullah, som gick emot Ash'ari, satt 7 gånger i fängelse. Han var en speciell person som kunde ha tålamod, men det är inte alla som har tålamod med en sån här sak. Så om det är någon som står med en pinne i handen, kanske blir det Habibi, khalas, jag följer den här vägen. Det här är farligt, jag kommer att åka in i fängelse. Så som vi nämnde på Imam Ahmed rahimahullahs tid, det var många som sa utåt sett, Koranen är skapad, för att de var rädda att de skulle åka in i fängelse, bli torterade eller liknande. Så att makthavarna i den muslimska världen från 400-talet, inte alla, det var vissa som följde Ahl al-Sunnah wal Jama'as väg, men många följde Ash'aris väg och gav dem makten, ledde till att det spreds mycket. Och bland dem var till exempel Ibn Tumart, som var i Nordafrika, som hade Dawlat al-Muharibin i nordvästra Marokko och de här länderna, så spred han den här vägen. Och sen också 2 stycken väldigt populära ledare i den muslimska världen följde det, och det var Nuruddin Zinki och Salahuddin al-Ayyubi. Båda dem är välrespekterade ledare i hela den muslimska världen. Varför? Var de som krigade mot korsfararna. Särskilt Salahuddin al-Ayyubi, och det var han som tog tillbaka Jerusalem till muslimerna. Vilket gjorde honom, med all rätt, väldigt populär bland muslimerna. Och det var också han som störtade Fatimid-dynastin. Efter att de hade styrt i typ 200 år i Nordafrika och i synnerhet i Egypten, så var det han som störtade deras stat. Och när han gjorde det så hade de på sin tid, de hade Jami al-Azhar, som var som universitetet i al-Azhar. Det var först startat utav Fatimid-dynastin, som var Batania och Shia. Sen när Salahuddin al-Ayyubi tog över, så sa han det här ska vara vad? Ash'ariya. Ska följa Ash'ariya. Vilket gjorde att det är mycket som spreds. Än tills idag så är Azhar universitetet ett av de kändaste universiteten i hela den muslimska världen. Om inte kanske det kändaste till och med. Och sen Salahuddin al-Ayyubis tid så har de följt just den här vägen. Även fast det inte är självklart alla lärare där som följer det. Långt från alla elever som följer det. Men grunden, de som styr universitetet, de som har makten i universitetet och som lägger läroplanen i universitetet, har varit Ash'ariya. Under många hundra år. Och det här var någonting som påverkade mycket. Att Al-Ash'ariya spreds. Och så har det varit i många andra stater i den muslimska världen. Många ledare haft makt. De har sett till att skolan har gått efter det. Universiteten har gått efter den här vägen. Samt att domarna i landet ska ha den här tillvägagångssättet. Vilket leder till den tredje punkten. Och det är att flera lärda har följt den här vägen. Eftersom sagt, skolorna som etablerades av ledarna i landet många gånger var Ash'aris, så de växte upp med det. Sen de har gått i skolan, även om de kunde hitta och läsa saker och ting från Ahl Sunnah wal Jama'as böcker, från de tidigare imamernas väg, de läser vad de fyra imamerna sa, så blir man påverkad utav sin omgivning. Ibland så kunde de gå emot, var långt från alla lärda, och många lärda som gick emot det här, men många lärda som levde just under de här århundradena som kom efter år 400 och så vidare, så var det många gånger de blev påverkade av Ash'arism. Antingen att de var Ash'ariya helt och hållet, eller att de blev påverkade av Ash'arismen. Och sa att det här låter bra, eller de tar vissa av deras förvrängningar av attribut och så vidare. Taj, vi kommer till den sista punkten som har om Ash'arism att göra. Och det är vilka avvikelser de har hamnat i. Och så som ni kanske har förstått under lektionen, när vi pratade om vad de har hamnat i, så är en av de farligaste grunderna är att de har just grundat sin troslära, och i synnerhet med attributen, på kalamteologi, och sen blev det i princip helt och hållet filosofi. Därför nämner vissa bröder har berättat för mig att de studerade i Azhar-universitetet. De fick en ganska tjock bok som de skulle studera om aqida. Och han sa inte en enda vers eller hadith fanns i den boken som han studerade. Eller kanske fanns någon enstaka, jag kan inte säga. Men det var det han sa. Han bara, jag hittade inga vers och inga hadith. Bara vad? Filosofi, filosofi, filosofi. När man läser de gamla böckerna från imamerna från Salaf. När de pratar om troslära, vad hittar man då? Hela tiden verser från Koranen. Vi tror på det här därför att Allah säger så här. Vi tror på det här för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tror på det här. Vi tror på det här för det var det som sahabas var överens om. Det där finns inte i böckerna nu. Istället, vi tror på det här för det leder enligt våra logiska argument, så måste det betyda så här. Så de baserade var på filosofi. Och de säger som sagt då att Koranen, jo visst den här versen är Koranen, men kan säga sådär, men våra intellekt tycker inte att det borde vara så. Eller det här går emot vårt intellekt i det här. Eller vårt logiska tänkande. Men så som vi säger, det här var inte någonting som gick emot sahabas intellekt, tabi'ons intellekt. Det är era intellekt det är problemet här. Inte de som tog emot budskapet till en början. Så säg inte intellektet med vad ska jag säga, bestämd form. Utan säg det går emot våra intellekt. Okej, men det är problemet med ditt intellekt då. För det gick inte emot sahabas intellekt och inte tabi'ons intellekt. Eller inte de andra imamerna. Inte Abu Hanifas intellekt. Inte Malik och inte Shafi's utan Ahmeds intellekt. Det är era intellekt som du går emot. Så det här är en av de största avvikelserna. Och när man har den här grunden som en avvikelse, då kan man hamna i resten av avvikelser. För som sagt, om alla ska gå efter sina intellekt, då kommer alla komma fram till olika slutsatser. Även en sak är att de förnekar då akhbar al-ahad i sunnan. Och säger att de, eller de förnekar inte, men de säger att det inte ger dem yaqin, inte ger dem övertygelse. Därför kan man inte gå efter dem. Så om det har kommit en hadith som bara en, två, tre eller fyra utav sahabas till exempel har bekräftat, de säger nej, 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 den här hadithen har kommit till aqidan, vi kan inte ta emot den. Varför? Nej, det måste vara mutawatir, det måste vara väldigt många sahabas som har berättat hadithen. Och till och med då kommer de också förvränga det många gånger. Så det här är också en grej, vilket går emot mycket hur man bekräftar sunnan. Vilket har resulterat då till att de har förnekat många utav Allahs attribut. Nästan alla attributen. Förutom sju stycken. Och som jag sa, de flesta utav dessa sju bekräftar de inte på samma sätt som Ahl Sunnah. Bland de attributen är att de förnekar att Allah är ovanför sin skapelse. Vilket är väldigt, väldigt farligt. Vi har nämnt många uttalanden från alla utav de fyra imamerna. Från Abu Hanifa vad han sa om det. Från Imam Malik vad han sa om det. Imam Shafi rahimahullah vad han sa om det. Och Imam Ahmed rahimahullah alayhim jami'an. Vad de har sagt om den här saken. Vilket tyder på att de inte har gått på de fyra imamernas väg. De har inte gått på den vägen utav imamerna innan dem. Inte på sahabas väg. Det här går emot vissa av de mest fundamentala sakerna i våran tro. Vilket är tron på Allah azza wa jalla. Och hans attribut skiljer de sig i från sahabas väg, tabi'uns väg och de fyra imamernas väg. Och det är därför jag har haft de här förberedande lektionerna, om man ska säga. För att just gång på gång förklara den här saken. Vad det var Ahl Sunnah wal Jama'ah från sahabas tid och tabi'uns tid sa om dessa frågor. En annan sak. Man skulle kunna prata om många avvikelser, vilket är slut alldeles för lång tid. Men en annan sak som de också har gått fel i, det är frågan om iman. Som ni kanske kommer ihåg så nämnde jag att imamerna, vad de har sagt gällande iman, att iman är uppbyggt på tro i hjärtat, tal med tungan och handlingar. Och imam Abu Hanifa rahimahullah, han skilde sig den här frågan bland de här andra imamerna och han sa att handlingar inte är en del av iman. Men Asha'ira gick steget längre och då säger inte ens tal är en del av iman, utan iman är bara någonting som finns i hjärtat. Vilket är väldigt, väldigt farligt. Att du bekräftar med ditt hjärta, khalas, du är troende. Så länge du bekräftar med ditt hjärta, du är troende. Även om du inte skulle göra några handlingar. Eller uttala det till och med. Och det här är väldigt felaktigt. Vilket resulterar till att man säger att iman inte går upp och ner. Allas iman är på samma nivå. Alla vi som är här inne, vår iman är på samma nivå. Och så pass långt man säger, vår iman är lika stark som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams iman. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali, alla vi har samma iman. Så länge vi säger jag tror på Allah, khalas. De trodde på Allah, jag tror på Allah, vi alla tror på Allah. Så den som gör mest synder, som syndar mest av alla, han dricker alkohol varje dag, han gör zina, han gör allting, han har samma iman som profeten Muhammad s.a.w. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Förstår ni hur farligt det är? Jättefarligt uttalande. Och det här var såna här uttalanden som Imam Ahmed och liknande, när de hörde sådana här uttalanden som Jahmiya brukade ha på den tiden, så att det här är otro att säga på det här sättet. Det här är så pass farligt. Självklart säger vi inte det nu om Asha'ira, för att de kan använda till tvivel om det här och så vidare. Men det här är väldigt, väldigt allvarliga handlingar. Och de har även hamnat i avvikelse när det kommer till Qadr, när det kommer till tron på profeternas mirakel och andra viktiga saker som har med trosläran att göra. Och det finns inte tid att ta upp alla de här sakerna här. Men det här tyder på att de i sin grund inte går på samma väg så som de fyra imamerna. De har avvikt från de fyra imamernas väg. Och de har avvikt från de imamerna som var innan dem. Och de har avvikt från tabi'uns väg, sahabas väg. Och först och främst från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams väg. När det just kommer till tron på attributen. Det betyder inte att de har haft fel i alla saker. Alla personer som tillskrivs till islam har rätt i vissa saker. Olika mycket. I enlighet med hur mycket man håller fast vid sunnan. En person bara som säger jag tror på Allah, han har rätt i den grejen. En person som säger jag tror på profeten, han har rätt i det också. En person som säger och så vidare och så vidare. Ju mer saker som är rätt, det här är bra. Men man måste också titta på de sakerna som är fel. vad det är som inte går i enlighet med Ahlus Sunna wal Jamaas tillvägagångssätt. Och ju längre bort man är från sunnan, desto mer avvikelser kommer man att hamna i. Och det var summerat det som handlar om Al-Asha'iras uppväxt, eller när de kom upp, hur de utvecklades, deras avvikelser och varför de hade spridits. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda alla som har hamnat på den här vägen till att komma till Ahlus Sunna wal Jamaas korrekta tillvägagångssätt. Allahumma amin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.